Hej och välkomna till det som troligtvis blir sista podden för Hockeystudion det här året. Vi får se om vi har resurser och möjligheter att podda när du är i Vancouver, Hans Abrahamsson.
Ja, det är lite grann upp till er. Jag är nog tillgänglig. Vi har väl lite olika tidsrytm möjligtvis. Då, men jag ska väl försöka om vi får ordning på tekniken och vara tillgänglig där.
Och vi testar ju ett nytt format idag i podden. Jag sitter alltså i Leksand, passande nog, och pratar via datanätet med studion i Stockholm. Funkar det bra, Tellqvist?
Ja, det hörs helt okej. Det brusar lite grann, men vi får hoppas att det blir bra på inspelningar.
Ja, det här är ju ett sätt för oss att kunna podda, att inte behöva sitta i samma rum hela tiden, utan att med hjälp av modern teknik kanske få en bra produkt där. Även fast vi inte är på samma ställe. Vi drar väl igång direkt. Och eftersom jag sitter i Leksand så är det ju väldigt lätt och enkel övergång till det som hände väldigt sent igår kväll. Kan du ta oss igenom vad som blippade fram på mejlen vid 23.00 igår, Abris?
23.46 tror jag det var till och med, något sånt här, va? Det var Leksand som gick ut med att man sparkar tränaren Leif Karlsson och ersätter honom med Roger Melin.
Är du förvånad?
Nej, det blev jag väl inte. Jag har väl varit mer förvånad över det här snacket som har varit veckorna tidigare här, att man inte ska göra någonting och att man har verkligen målat in sig i ett hörn där och sagt att ingenting ska förändras och det ska inte vara någon quick fix och tränaren ska ha kvar. Det har väl gjort att jag har varit lite fundersam på hur man tänker och så. Men för mig var ju situationen ohållbar och det var mest en tidsfråga innan det skulle ske.
Det man är mest förvånad över är väl valet av tränare, skulle jag vilja säga. Det känns inte så här superpickt, om man ska säga, långsiktigt för Leksand. Jag förstår att de vill få in en ny röst och någon person som kanske är lite mer omtyckt av sina spelare. Men det känns lite konstigt, kan jag tycka.
Hur tror du, Tellan? Hur kommer det funka? Roger Melin, matjord i fickan med Corsi och Video Tjomme. Hur kommer de få synka?
Ja, det har väl kommer väl funka kanske likadant som det har gjort med Leffe Karlsson. Jag såg att han hade gjort nu en uttalande här i intervjun. Det är första gången jag har hört att Leffe Karlsson har nämnt Corsi överhuvudtaget. Att Corsen ser bra ut, så att det finns ingen oro. Men vi får väl se. Alltså, det är väl det som, vad man har förstått, så är väl det som spelarna i Leksand behöver. Någon som ser personerna och stryker lite medhårs här ett tag nu för att få dem att börja prestera.
Jag har ju försökt liksom satt mig in i Thomas Johanssons huvud under de här veckorna här, för jag tyckte att det var en bra rekrytering från början. Sen har jag inte riktigt förstått här hur han har tänkt och hur han har agerat och hur han har uttalat sig. Så det är ju lyxigt att ha Tellan här som ändå har haft Thomas Johansson som sin chef, som kanske kan förklara för dig och mig, Thomas, hur han tänker och varför det har blivit så här.
Alltså, Thomas är ju långsiktigt tänkt. Det var väl det som alla var medvetna om, och det var ju det som var i Djurgården också. Därför är jag lite förvånad att Leffe får sparken faktiskt ändå. Det måste ju vara någonting från spelarnas håll naturligtvis, att de har känt någon typ av oro från det, att de inte känner att de kan jobba med honom alls längre, utan att det har hänt massa saker, att han har varit elak eller någon typ av mobbing, jag vet inte, någonting sånt. Men Thomas jobb är ju naturligtvis att hela organisationen ska spela på samma sätt, ner från juniornivå upp till A-laget. Det är ju det hans tänk, och det är därför jag blir lite funderad här med Roger Melin. Hur lång tid ser de att han ska vara i organisationen? Eller är han också en tillfällig lösning tills de hittar någonting bättre?
Innan vi hoppar in på Melin där, det var bara kul att veta hur du funkar, Tellan. Var såg du nyheten någonstans att Leksand har sparkat tränaren? Alltså hur funkar ditt intagande av information?
Mitt intagande av information var att det blippade till i telefonen i morse när jag vaknade och satte på Twitter och såna grejer, så såg jag att Leffe Karlsson
såg du på en hemsida eller såg du på Twitter först?
Twitter först, det var det jag slog på när jag satte mig med frukostbordet i morse. Så att, där såg jag det först, och sen såg jag då att Roger skulle ta över.
Passar nog, som sagt, så är ju Leksand, och jag vet att Leksands AB, där A-laget ligger under, hade styrelsemöte igår, och jag var ju inte med på det mötet, så jag killgissar ju lite där, men jag kan gissa att det var ohållbart för dem att behålla Leffe, alltså att ekonomin har blivit sämre. Det sägs att det bara var cirka 2000 på förra matchen som de hade i Ejendals arena, och det här gör ju att hela föreningen existens hänger ju på om de får framgångar eller inte. Så jag tror att det säkert var ett ganska hetsigt möte. Vissa ville backa Tjomme och behålla honom, behålla Leffe. Men att vissa sa att vi måste byta tränare nu.
Ja, det gick ju till och med rykten att du var i Leksand, Thomas, och skulle ta över som tränare. Var du och kolla på lite spelsystem och såna grejer?
Ja, precis. Jag såg att det var Emil K. Lagnelius där som sista dagarna på jobbet och på Aftonbladet för hans del då, som kanske tyckte var lite roligt där. Men jag tror att de, om vi kommer in på det lite, det här med Melin då, så tror jag att de har haft väldigt svårt att leta efter eller hitta en ny tränare som kan hoppa in. Och att ta Leksand också, det är inte så jäkla lätt alltså, för det är, man kan säga att jag om din allsvensk klubb och så vidare va, men det är en stress som press utan dess like. Det är en liten ort, går och handlar på Morta så här, så får du en fråga, hur går det i hockeyn och så vidare va. Det är väldigt svårt att relaxa från jobbet i lilla Leksand.
Vet du hur många tränare Leksand har haft de senaste 10 åren förresten?
Ja, har du räknat på det eller?
Ja, jag faktiskt tog lite hjälp av DT här måste jag säga. Man ska krädda någon som kräddas bör. Men jag fick det till 11 stycken på 10 år.
Ja, det är ju hemskt.
Ja, det säger väl en del om varför det kanske inte har varit så stabilt.
Ja, det är ju ett problem de har där att motgångarna, eller när man inte går upp så har man misslyckats. Och sen när man åker ur har man ju också misslyckats. Så att långsiktighet är ju ett nyckelord, men det är frågan om sponsorerna som är så nära laget, om de orkar med och säga att om 3 år ska vi spela SHL. Jag menar, alla här vill ju gå upp direkt.
Ja, jag måste faktiskt räkna upp de här namnen, för det säger ändå en del om hela problematiken. Thomas Kempe, Leif Strömberg, Niklas Eriksson och Christer Olsson, Andreas Appelgren. Och han fick vara kvar ganska länge. Men sen har varit ersatt av 7 Robert Nilsson sen. Och Nilsson har varit ersatt av Perra Jonsson. Och Perra Jonsson fick ju vara kvar en stund. Men så kom Marcus Åkerblom in och så fick han sparken. Och så kom Leif Karlsson in och så fick han sparken. Och så kom Roger Melin in och får sparken. Så det är ett brett spektra av olika sorters tränare och väldigt många namn.
Ja, men det är som Thomas säger, det är, alltså Leksand, visst det är en liten ort, men det är ju en stor klubb i Sverige. Det finns ju intresse för Leksand överallt i Sverige, inte bara i Dalarna, utan det är en klubb som berör på många sätt. Och, det som Abri säger här, kontinuitet har ju inte riktigt varit på tränarfrågan och sportchefssidan, så att får vi hoppas att det blir lite lugnare nu. Det är det de behöver. De behöver få igång ett system där alla lagen spelar på liknande sätt. Där de siktar faktiskt långsiktigt, som du säger inne på, det är frågan om sponsorerna klarar av det, men det är så man bygger lag. Men det är bara att kolla på de lagen som är bäst i SHL eller har varit bäst i SHL. Det är Frölunda, Skellefteå, de har ju byggt långsiktigt alltid liksom, med egna grejer. Så att, ja, tålamod nu Leksand, det är min rekommendation. Jag förstår att det är svårt när man har förlorat 9 matcher va nu, men sist de gjorde det så var det väl en bok, var det inte, om jag inte minns fel, så att när de gick upp.
Ja, Miracle on Ice då. Men du, Abris, du jobbade ju mot Melin i en månad förra säsongen. Vad gick fel där när han kom tillbaka till Brynäs?
Ja, fel man på fel plats så att säga. Men Brynäs hade haft Thomas Berglund där innan som hade sin ledarstil. Melin var väl väldigt långt ifrån den ledarstilen, och jag tror det var ett extremt otacksamt uppdrag och ersätta honom. Spelarna ville ju ha något som var, de trivdes under Berglunds ledning och ville ha något liknande, och när man inte fick det så tyckte man ju inte att han skulle vara kvar. Så att det blev en riktigt dålig rekrytering i grund och botten. Sen Melina är ju, kan ju funka i vissa miljöer, men där var det ju helt fel i alla fall.
Men Tellan, tror du att Tjomme ville ta bort Leffe, eller tror du att han blev överkörd?
Jag tror att det är en blandning där. Jag tror att vi har sett i Mora nu också, där sportchefen kommer ner och ställer sig i båset, det är aldrig ett bra tecken. Då är det verkligen att han vill känna av signaler från spelarna till tränaren också, tror jag. Att det finns någonting där som inte liksom klickar, att han vill se ansiktsuttrycken på spelarna, hur de reagerar när de får order. Är de bara att de skakar på huvudet eller att de inte bryr sig? Alltså har man tappat rummet på så vis att spelarna inte bryr sig om vad tränaren säger, det är ju det största varningstecknet. Så det måste ju vara någonting där som har hänt, att alltså connectionen mellan tränaren och spelarna inte alls fungerar. För det är ju skillnad att spela dåligt och känna liksom att man fortfarande är för matcherna, men att man litar på det man gör. Men har man tappat helt omklädningsrummet, då är väl en rekommendation att byta tränare. Och det känns väl lite,
ja,
som att det,
ja,
är,
men
som
ska man byta tränare om spelarna gnäller då? Funkar det så i en elitpresterande miljö?
Ja, det är väl som på vilket jobb som helst. Har man ingen tilltro till chefen eller till de som ska leda laget, så då rinner ju allting bara ut i sanden. Så att det känns ju som att det är lite det som har hänt här. Alltså spelarna, även fast de har sin lön och sån grej, så behöver de ju motiveras, de behöver ju förbättras, de behöver ju få träna på det de är mindre bra på. Så att det är väl någonting där.
Det är ju två saker som skiljer framgångsrika föreningar mot de här föreningarna som är mindre framgångsrika. Det är ju för det första förmågan att rekrytera rätt namn, och för det andra och förmågan att hålla fast vid det namnet som man har. I en framgångsrik förening är det ju inte spelarna som sätter agendan, det är ju inte de som bestämmer. Men å andra sidan så är föreningen också väldigt noggrann med de rekryteringar man gör. Att det ska vara en tränare som passar in i det klubben vill stå för, och det, hur laget vill spela och så vidare och så vidare. Så att den jag tycker det är så tydligt mellan framgångsrika och icke framgångsrika föreningar just. Och det är som jag sagt, jag har inte så jättesvårt med de här att man gör sig av med tränarna. Det är ju rekryteringarna, tycker jag, som har varit i jättemånga av de här fallen som har varit det stora problemet. Och där är det ju väldigt många som måste göra sin hemläxa. Jag menar Leif Karlsson, ja, det hade kunnat funka förra året, och det vart ju helt
okej. Men vem skulle de ha tagit? Det är lätt att säga felrekrytering. Vem skulle Leksand ha tagit in i somras?
Den där frågan får jag. Jag tycker att det blir oseriöst också. För jag, alltså skulle jag jobba med sånt, att jag skulle sitta och jobba med att rekrytera tränare, då skulle jag lägga ner ett grymt arbete på det. Att jag ska sitta och killgissa här nu, mitt uppe i allt annat, det blir oseriöst. För det har jag fått frågor om förut. Och det är det jag menar lite grann, att det ska man inte sitta och ploppa ur en massa namn här, utan då skulle jag vilja göra en grundlig research. Jag skulle vilja träffa de här, prata med de här olika personerna som är aktuella, och därefter fatta ett beslut vem man skulle ha tagit in. Och det förväntar jag mig att idrottsklubbar, hockeyklubbar i Sverige på allsvenska och SHL-nivå gör. Att man gör ett grundligt researcharbete, pratar runt med folk, pratar med den tränare det gäller, är noggranna.
Jag skulle vilja se någon typ av tränare lite grann som Jeremy Collington var för Mora. Någon som liksom kan utveckla spelarna i Leksand. Liksom, som kan liksom se den här röda tråden som Tjomme vill ha i organisationen. Någon som är, alltså, likeable säger man på engelska. Någon som är liksom, ja, för Leksand är ju, det är en stor klubb liksom, som hör hemma på absoluta toppnivå. Och man behöver någon som kan förmedla den här Leksands känslan.
Och nu är det väl vad jag förstått på den här Leksands TV-intervjun med Thomas Johansson, som ska ju med Lima kvar nästa år också då. Det är ju en rekrytering som ett kontrakt som gäller även kommande säsong då, så ett och ett halvt år.
Det kan ju vara lite krav från Melin också, förstår jag, att han ville ha ett
Jo, men ska han sparka Melin då efter den här säsongen om inte det funkar? Eller tanken är väl ändå att han ska köra ett och ett halvt år där, och det är säkert ett krav från Melin. Han är ju inte någon, han vill ju inte ha några kortsiktiga lösningar, och han vill ju ha ett jobb nästa år. Han har väl något år kvar till pension och så det förstår jag. Men är det han som ska leda Leksand in i framtiden? Vi får se. Jag menar, har man en bra organisation runt sig och man har, så kan ju Melin funka. Det gäller ju att man bygger en stab och en sportslig ledning runt honom då, som kompletterar de eventuella brister han har.
Du tror inte att han kan hjälpa till Tjomme på ett eller annat sätt då?
Jag ser ju inte Roger Melin som någon sportchef, så det gör jag ju inte riktigt. Och jag menar, så mycket pengar har väl säkert inte Leksand så att de kan ha, ja, Thomas Johansson är ju inte gratis, och ska honom, så ska man ha Melin då, så ska man träna stab under det. Ja, lyckas man få ihop de pengarna, så är det ju bara gratulera, men det tror jag blir tufft att få ihop dem. Man dessutom ska ha ett slagkraftigt lag. Jag hörde någonstans att Leksand har en spelarbudget på någonstans runt 17 miljoner i år, om det stämmer. Så det är väldigt högt med allsvenska mått mätt.
Ja. Jag har hört att alla typ tjänar 60 till 80 000, att de har väldigt jämn nivå på alla löner i laget då.
Ja, då springer det iväg ganska snabbt om man har många spelare som ligger i det spannet, framförallt på en allsvensk budget.
Men det som alla undrar nu, alla leksingar som sitter och lyssnar på det här: hur kommer det bli för sportsliga resultat? Det vill säga, kommer laget att bryta den här rekordtrenden på 9 förluster? Och var hamnar man i tabellen? Det är ju det som är liksom på något sätt essensen, det viktiga i allting.
Ja, jag kan börja. Det kommer bli ett lyft. Så blir det ju ofta när man byter tränare. Det kommer bli ett lyft här nu. Man kommer vända den här trenden och man kommer troligtvis att hamna topp 5. Det har lite jobbigt med är ju de här lösningarna där man får liksom tillfälliga succéer av de här tränarsparkningarna som jag har sett i många klubbar, och det jublas efter första hemmamatcherna. Kommer de säkert att gå ut och köra över Almtuna, tror jag, möter och vinna, och så kommer alla och vara glada och lyckliga, och så kommer det vara bra en stund. Men det här, för mig är det ju väldigt kortsiktiga lösningar. Men Leksand kommer att vända uppåt i tabellen, och man kommer att sluta runt femma kanske, eller topp 5.
Vad tror Tellan?
Ja, men jag är mer än benägen att hålla med. Det blir ofta så att det blir en energikick i gruppen, att nu är det faktiskt upp till oss att börja leverera på ett eller annat sätt. Så man får lite mer blodad tand som spelare, att man har lite bättre fokus, man har lite bättre, blir mycket mer liksom, man blir mer synad som spelare. Nu är det liksom upp till dem att börja leverera, för nu har de bytt tränare som de troligtvis då ville då. Så att uppåt kommer det gå, men långsiktigt får vi se.
Men hur funkar det, Tellan, du som har varit i en grupp och du har säkert varit med om och bytt tränare någon gång, har du det eller?
Ja, en gång tror jag faktiskt. En eller två gånger, vad jag vet, kommer ihåg på nu.
Som jag förstått du, så kommer man trycka på att träningen ska bli effektivare och bättre. Hur svarar en hockeyspelande kropp då, så att säga, om man inte har tränat så bra på några månader och så blir det längre träningar och tuffare träningar? Vad händer då? Blir man inte, alltså, kommer man inte en formsvacka på några veckor då?
Ja, det beror ju lite på vad de har sagt för långsiktiga mål här. Men alltså, det behöver inte bli negativt heller. Jag tror att det är bättre att fokusen kommer nog säkert sitta nu på att det blir mål. Alltså, de ska göra mål på träningarna på ett helt annat sätt. Det blir fokus på att hamna rätt positioner. Var tar vi oss någonstans när vi ska, vad vi gör mål. Tjomi kommer säkert visa klipp var någonstans mål görs i dagens hockey, och så kommer de jobba på sådana typ av övningar. Men det är ju frågan vem.
Men blir inte en massa hjärnspöken då, om man ska se en massa video och fundera på att man är på rätt ställe nu och så vidare?
Nej, det tror jag inte.
Är det inte bara att slappna av och gå ut och ha kul?
Alltså det funkar inte riktigt bara så heller. Alltså nu kommer det inte bli kul på samma sätt. För nu, sagt, nu är ju pressen på spelarna. Så nu är det ju verkligen fokus. Nu är det ju slutspelshockey hela vägen in här för spelarna i Leksand. Så att nej, jag tror att för mig funkar det jättebra att man såg mycket video och såg rätt saker. Ja, men det kan ju vara att de tar videoklipp från början av säsongen här. Det räcker ju att man ser sig själv vara i positioner där man gjorde mål och såna grejer. För de har ju gick ju rätt bra i början av säsongerna fram till var nu mitten av november någonting. Så att jag tror att se sig själv lyckas är en framtids eller en framgångssaga.
Ja. Ja, Leksand tror jag ska möta, om det var Panten den här veckan, men den matchen är flyttad, så att Leksands första match efter tränarbytet blir inte förrän efter jul. Och vi får se vad som händer på isen. Jag har en känsla av att läsa sociala medier i alla fall, att fansen har fått lite ny luft och andas in. Så att det kan nog bli så att publiken kommer tillbaka och får lite ny start. Och det kanske hjälper ekonomin att bli lite bättre. Eller i alla fall inte bli totalt fiasko som det kanske skulle ha blivit om man fortsatte. Men nio raka torskar, det här innebär ju också att chansen att komma etta tvåa som man faktiskt hade, ja, om vi backar bandet en månad, den är ju stort sett borta. Jag tror 18 poäng upp till plats 1 och 2. Är det omöjligt att hämta igen 18 poäng på vad är det, 27 matcher kvar nu, Abris?
Nej, det är ju inte omöjligt då. Men jag tror inte att de kommer att göra det. Och sen vet jag inte hur stor fördel det är att vara ett eller två och spela en allsvenska finalen heller, om jag ska vara helt ärlig. Leksand tog en annan väg senast de gick upp. Så att det tror jag inte har så jättestor betydelse. Jag tror
fast
det
fjol gick ju Timrå och Leksand kom ett eller tvåa. Och då de som till slut spelade kvalspel.
Jo, men alltså ibland händer det, men jag vidhåller att jag tror inte att det är hela världen om man missar. Det är klart att det finns en liten fördel, framförallt kanske man vinner den allsvenska finalen och har en positiv trend där, men som sagt, jag tror inte att jag tror att chansen finns ändå, och jag tror inte att Leksand kommer att nå ett eller två.
Nej. Ja, vi fick ju en helt underbar intervju med, vad var det för titel på han just då? Brynäs tillförordnade sportchef Andreas Dackell i podden för en vecka sedan. Han berättar att han inte blir ny general manager eller sportsligt ansvarig eller sportdirektör eller vad det nu var för titel på svenska. Och att den nya general manager ska presenteras dagen efter vi spelar in en podd. Men vad hände här då? Vem var det som blev en ny general manager för Brynäs?
Andreas Dackell dök upp som ny sportdirektör eller general manager för Brynäs ungefär ganska precis 24 timmar efter våran intervju skulle jag säga.
Hur länge har du varit journalist?
Ja, det var en bra fråga. Början på 2000-talet där någon gång.
Ja, nästan 20 år kan vi säga då. Ja. Har du hört något liknande utspel från någon som du har intervjuat på ganska raka frågor om en tillsättning av tjänst?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej. Vad fick du för känsla? Det här är också ett sätt för lyssnarna att få lära känna oss. Blev du arg eller blev du ledsen? Eller hur kände du när du förstod att vi blev ju lite lurade kan man säga?
Ja, är det någonting man har lärt sig under de här 15-20 åren så är det att man ska inte böla som journalist över att man blir lurad av höga herrar inom ishockeyn, för det tycker fansen bara är tramsigt, och de tycker att sin klubb alltid gör rätt. Så att jag har väl hållit ganska låg profil i det här. Och det handlar ju, alltså när man går ut och är lite kritisk mot den här typen av lögner då, så handlar det ju inte om att jag känner mig förutmjukad direkt så, utan jag kan leva med det, och det handlar väl mer om att man vill göra ett bra jobb gentemot sina lyssnare och läsare och vad det är för någonting. Och det är väl de som jag jobbar för, egentligen skulle man väl kunna sitta och ta klubbcitat hela tiden direkt när de kommer på hemsidan och bara skriva dem. Det vore ju det enklaste, och jag har liksom ingen personlig vinning i att jag ska ha rätt jämt hela tiden, utan det är ju i första hand för våra läsare och lyssnare. Så det är väl de jag känner i så fall blir lite förda bakom ljuset, och där blir man väl lite, jag ska inte säga att jag blir ledsen, men man blir lite förvånad kan jag väl tycka, att man inte kan säga det på ett annat sätt. Jag menar, det handlar ju inte om att han ska avslöja att han ska bli general manager i det här fallet, utan det här hade han ju kunnat undvika på 100 olika sätt och sagt det på ett annat sätt. Han kunde ha sagt, grabbar, vi ska ha en presskonferens om 24 timmar. Det vore ju direkt korkat av mig att sitta här och kommentera namn i eran sätt.
Nu var han ju snäll att vara med på den, får man säga.
Det kunde han ju vara snäll, och det skulle jag ha varit med, kunde man väl vara. Han har kunnat vara med i podden, det har väl varit och snäll, men för sin egen skull framförallt och för Brynäs trovärdighet och så tycker jag väl att man kunde ha svarat, eller borde man ha svarat annorlunda. Och som sagt, det finns 100 olika varianter jag kunde ha sagt istället för det där. Men som sagt, jag lägger ingen personlig värdering i det, utan och jag vet att fansen tycker om sina klubbar och sina representanter, och det viktigaste är att de jobbar stenhårt för klubben. Sen om de blåser en och annan journalist, det skiter de i.
Man ser en röd linje här med Tjomen var ju också ute och toknekat att de skulle byta tränare också, så att jag menar, ja man blir, det blir lite ett uppvaknande här för mig också.
Men vad säger du, Tellan, då om nu har du fått lära känna oss lite och du vet hur vi funkar och du vet hur vi brinner för att ge snabb information och korrekt information till våra lyssnare och tittare och läsare. Hur kan du förstå vår sida nu? Ja, nu ska vi inte böla för mycket och sätta på oss offerkoftor, men vi var ju inne på att det blir Dackell och Sundlöv. Det var ju så som liksom vi skulle skriva. Det var ju så vi skulle hålla nollan om vi pratar målvaktsspråk. Och så händer det här. Hur ser du på vår arbetsvardag?
Nej, det är klart. Alltså, jag förstår ju också att han inte vill gå ut och säga någonting, men jag är ju lite inne på det som Abris är också. Han skulle bara kunna sagt liknande att ja, det händer så någonting snart imorgon. Kan vi ta det då? Eller att han inte alls ställer upp i podden. Det blir liksom nästa gång han pratar med media, då blir det också så här, trovärdigheten blir lite så här, vad då ljuger han nu också? Liksom. Eller det blir lite svårt. Det blir svårjobbat kan jag tänka mig för er också. Det blir svårt att få reda på den riktiga sanningen om man säger så.
Det är ju det, att, ja. Alltså det leder till är att vi chansar mer. Så blir det. Alltså det har jag ju märkt av de senaste 5-6 åren. Man chansar mer, för att förut visste man i alla fall att ett nej var ett nej. Alltså man dementerar så kraftfullt, då visste man i alla fall att då skriver jag inte. Men nu har ju det blivit ett sätt som fler använder, att man direkt ljuger då. Och då innebär det att man vill ju inte att man ska komma undan. Alltså man har grejer så ska det inte löna sig att ljuga heller, utan då blir man ännu mer angelägen på något sätt att skriva det och få fram hur det är. Och i vissa fall kan det leda till också att man tvingas chansa lite mer, och det tror jag väl inte är någon som tjänar på egentligen, men det har ju blivit lite grann åt det hållet, tyvärr.
Ja, jag blev väldigt förvånad i alla fall, för jag slängde lite Lakells namn i papperskorgen där och sådär. Men du, hur gick, du bor ju i Gävle alltså, har du träffat Andreas eller har du fått några reaktioner på ja?
Nej, det har varit knäpptyst, och det tror jag nog att de, jag får väl lite känslan av att ja, ljuga för lite journalister är inget man behöver hetsa upp sig över, utan det är
Nej, det är mest vi som tycker det. Men igen, jag måste också hålla med om att jag blev väldigt förvånad hur stark dementi vi fick slängt i ansiktet efter. Vi var ju ganska säkra på att det blir nog grillpolarna Dakell och Sundlöv som tar över Brynäs-skutan. Men vi blev ju straffade av den här starka dementin som gjorde att vi inte vågade skriva. Och så. Men det, man får vänta på ännu mer stenar, rent så, Abris.
Jo då, det får man väl göra. Man blir ju mer angelägen och komma, få rätt och få sanningen när man får de här tokdementierna, så blir det väl ännu mer att det brinner igång och att man känner att man ska i alla fall inte... Det ska inte vara så lätt så att man bara kan ljuga till allt och tro att vi inte skriver, utan då får man väl försöka vända på någon sten till då och visa sig att det inte lönar sig.
Men om vi går in på en annan fråga då. Är Andreas Dakell, är han rätt man att föra Brynäs vidare då? Är han rätt man att ta Brynäs tillbaka dit till toppen av hockeyn igen?
Ja, du kan få kommentera din egen fråga, Tellander.
Ja. Ja, nej, men han har ju, jag tror att spelarna har en stor respekt för honom. Så att det han lägger fram, så tror jag spelarna kommer att acceptera med tanke på hans bakgrund som spelare. Sen tror jag att han kommer behöva hjälp då, naturligtvis. Han har ju väldigt mycket spelarkontakter säkert runt om i världen med tanke på hans historik också borta i Nordamerika och sådana grejer. Så att det han skulle behöva hjälp med är väl någon typ av person som kan sätta sig och skriva kontrakten och göra sådana grejer, liksom själva förhandlingsbiten.
Han får ju in Sundlöv snart, alltså, han har ju skrivit kontrakt i 15 års tid.
Är det helt klart då? Eller har vi fått ett nej på det också? Eller?
Ja, men jag har en känsla där att de är så tajta, och jag tror du som sa det, Abri, så jag skriver ju under på det, att Lakell kanske inte skulle ta det här jobbet om han inte visste att han får sin vapenbroder eller hockeybroder Sundlöv med sig på det här. Då ensam är det tufft om man inte vet kanske vad man får sitt stöd, men som Sundlöv är extremt rutinerad, kanske är Sveriges mest rutinerade sportchef med tanke på antal år som han har gjort på tjänsten, så får han ju någon som kan hur allting funkar, som vet hur juridiken funkar, har alla nummer till agenterna, klarar av att göra marknadsmässiga löner med spelare och så vidare. Så att säga. Så jag tror att den tryggheten gjorde nog att han hoppade på det här.
Ja, och svar på frågan, där kommer han att lyckas? Jag tror en stor del handlar om vilka människor han kommer att omge sig med. Vilka tränare kommer, hur kommer tränarstaben att se ut? Sportchefen tror vi blir Micke Sundlöv. Hur ser övriga människor runt omkring honom om? Det tror jag är en enormt viktig egenskap om man ska lyckas, att man har en förmåga att omge sig med bra personer och anställa bra personer. Där är ju Mikael Sundlöv, som du är inne på, är ju, man kan säga vad man vill om Sundlöv där, men alltså det är en otroligt rutinerad och väldigt omtyckt sportchef också i väldigt många läger, allt från agenter till andra sportchefer till så vidare. Den här galna målvakten som åkte runt och jagade folk med målvaktsklubban har ju blivit liksom en liten mysfarbror i hockeysverige, där det finns väldigt få faktiskt som har ont att säga om Micke Sundlöv längre, och så var det ju inte riktigt i början av hans sportchefskarriär eller hans spelarkarriär.
Ja. Men om Dakell lyckas, det handlar egentligen om vilken position Brynäs kommer på i tabellen och hur långt man tar för det slutspel. Och man är ut nu två år av det åttondelsfinalen, ja, då är det ju fiasko. Så funkar ju hockeyvärlden. Det är ju tyvärr svart eller vitt. Sen kan man ha, det finns omständigheter som skadade spelare och att någon spelare kanske flyttar av familjeskäl som man kanske inte kan påverka som general manager. Men igen, han bedöms ju ut efter hur bra herrlaget kommer gå i SHL. Det är ju den liksom krassa sanningen. Och ja, om han gör sitt jobb helt korrekt, det vill säga fuskar inte vid nyrekrytering av spelare och ledare, ja, men då kommer det säkert gå bra. Men vi ser ju på serien i år, vem hade kunnat gissa att Skellefteå ligger så pass långt ner. Frölunda, två lag med enormt med resurser och enorma staber runt laget, eller A-laget i alla fall, och att de inte går bättre då, så att säga. För de har vi alltid tyckt att de slarvar inte så mycket, de är noggranna och så vidare, va? Men det är svårt, man vet aldrig hur ett lag kommer fungera när det sätts på isen.
Nej, sen ska vi väl passa oss för att liksom dra för mycket slutsatser efter en halv serie också. Vi får väl se hur det ser ut när det är färdigt och sådär. Det här är ju dessutom lag som har legat med i toppen otroligt länge, och det är klart att ju längre du ligger där, ju större risk är ju att det går åt andra hållet också på ett sätt. Men Dackels utmaning och Brynäs utmaning, det är ju att vara bra över tid. Vara topp 6-lag 3, 4, 5 säsonger i rad. Och det handlar ju mycket om att bygga en kultur där kravbilden är sådan. Där man har ett implanterat eget spel hur man vill spela, och som kanske sprider sig hela vägen ner i organisationen och så vidare och så vidare. Det är där jag tycker att Brynäs utmaning, man är ju jättebra på att klara sig kvar i SHL. Man är väl i stort sett enda lag som har varit kvar där hela tiden. Man är jättebra på att gå till kvartsfinal också. Det är ju inte kattskit så. Men för att vara med och på något sätt vara maktfaktor i Hockeysverige, så behöver man ju, räcker inte att poppa upp vart sjunde eller vart sjätte eller tionde år eller något sånt där. Utan det måste ju vara, det skulle vara min drivkraft som idrottsledare i alla fall, att försöka vara bra över tid. Jag vet när Skellefteå vann sitt guld, Lasse Johansson sa det handlar inte om att vinna ett SM-guld, det handlar om att vi ska vara bra i 10 år, vi ska ha chans att slåss om det SM-guldet i 10 år. Och det där är ju, skulle för mig i alla fall vara den stora drivkraften.
Jag håller helt med, alltså det är, jag menar, visst, man ska alltid titta på hur det går för seniorlaget, men kan man börja få de här juniorlagen att vinna SM-guld och sådär, då blir det ju också en snackis i organisationen Brynäs att titta vad vi har på väg upp här i Brynäs, det händer saker. Och då kan jag känna som supporter att man känner att det blir förbättringar hela tiden, att man tar små steg och att man har egna produkter som kommer upp från juniorleden. Då blir det helt plötsligt häftigt att vara brynäsare, liksom. Det är häftigt att vara liksom, och se de här unga spelare ta steget från junior, från 18 till J20 och sen hela vägen upp till A-laget. Det är det man vill se som fans. Man vill se sina egna spelare utvecklas i organisationen. Inte bara de här inköpta tjeckiska spelarna eller inköpta amerikanska spelarna som kommer in och gör 1 eller 2 år och sen går vidare och signar för en annan klubb. Det är den man vill komma bort ifrån. Man vill få de här Brynäs-spelarna som stannar och sen kanske då ta ett steg bort till utvecklas och ta ett steg till NHL istället.
Samtidigt, är det någonting Brynäs som varit bra på under 10-årsperioden nu, så är det ju verkligen att få fram egna spelare. Det har ju liksom, vi har ju 15-20 spelare från Gävle som har spelat i NHL eller som spelar i NHL. Så den biten har ju varit, där har det ju faktiskt funnits mycket som har kommit upp.
Ja, vi får se. Abris, har det inte hänt väldigt mycket i svensk hockey den här hösten?
Jo, jag tycker det. Sen är man ju alltid, det är alltid svårt att jämföra med tidigare år, men jag har nog aldrig varit så smått liksom sorgsen och deprimerad över hur man bara tar in och slänger ut och den här slit och släng mentaliteten som jag tycker råder i för många klubbar när det gäller. Nu vet jag att Allsvenskan hade något riktigt race förra året med många tränare och sådär, men SHL nu i år där man, ja, det är den här quick fixen hela tiden, och så vinner man nästa hemmamatch och så sjunger publiken och spelarna dansar på isen och den nya tränaren kanske kommer in och vinkar lite grann och sådär, och sen är det fest ett tag och sen så är det tillbaks i samma mönster igen, va? Och ja, jag tycker att vi borde ha kommit lite längre när det gäller just den där biten, för de här tränarbytena blir ju väldigt kortsiktigt, och samtidigt som jag var inne på, rekryteringarna har ju varit ett stort problem också, där man har målat in sig själv i ett hörn, där man nästan varit tvungen att agera för att man har gjort ett så dåligt jobb från början.
Nu har ju drevet gått mot Leksand ett tag, och till slut så stod inte de emot och bytte tränare. Vilken klubb kommer här näst? När vilken klubb i SHL Hockeyallsvenskan blir den nästa på tur som kommer dra i den här livlinan som är märkt med en lapp där det står kicka tränare?
Ja, Vita Hästen, va?
Ja, Mora eller Vita Hästen är väl stalltipsen just nu i alla fall.
De har ju till och med stängt ner sitt
Twitter. Det går ju på resultaten. Börjar Mora vinna så är det lite lugn och ro där. Men där jag har en känsla av att Mora också kan börja fundera på och göra någon förändring där om inte resultaten kommer. Då. Och ni ser ju vilken... Jag fascineras över hur det bara går runt. Va? Hur Melin då, för ett år sedan, han fick ju sparken redan i oktober där från Brynäs. Nu så blips, så poppar han upp i Leksand. Allt går ju runt.
Ja, det är fascinerande också, för Melin var ju ute i en intervju här för en vecka sedan och liksom sa att det var pinsamt och att de skämmer ut organisationer och sådär som gör som med tränarna. Sen väljer han själv att tacka ja till ett jobb i en organisation som har kanske varit den som har sparkat flest tränare under en 10-årsperiod. Men det kanske inte har något samma. Jag vet inte om man ska som har den, men det blir ju lite... Han är ju en väldigt stor del i den här cirkusen själv då, som han är ute och fördömer för bara en vecka sedan.
Men sa inte du precis här innan att vi gick in här att han hade nämnt att han ville träna liksom? Sa inte du?
Det gjorde han när han fick sparken i Brynäs en vecka eller två efter han fått sparken i Brynäs, så sa han att han hade alltid drömt om att träna Leksand.
Vad ser man? Dreams come true.
Ja. Ska han, jag har ju inte hängt med här i alla turer på morgonen. Ska han flytta till Leksand eller ska han pendla från Gävle?
Ja, det blir nog en campingstuga där också, vad skulle jag tänka mig, utan att jag vet nu. Men det hörde att det fanns någon campingstuga ledig bredvid Tjomme där, så att Thomas Johansson, så att det kanske blir Roger kör en övernattningsstuga då.
Mm. Ja, det där är lite så här generellt lite märkligt tycker jag, att då alltså både tränaren ska pendla till Leksand och genom managern pendla lite fram och tillbaka där. Ja, det där är lite knepigt. Boendesituationen i Leksand är ju inte optimal då, men jag förstår inte att man inte flyttar till orten, att man oavsett vilken klubb det är, att man inte ger järnet på orten, för det blir för svårt att lyckas annars.
Men det kan samåka där, va? För det är nästan går väl snabbast över Gävle till Leksand från Stockholm om Thomas kan plocka upp
råd. Ja, jo, det jag tror ungefär lika. Det är väl
Jag hörde en annan par, han brukar ju köra alternera vägarna, vad jag fattar det som. Han kör via Enköping-Sala på vägen upp och sen kör den andra vägen på vägen hem bara för att alternera. Men tror du inte att det är rätt skönt då, Thomas, att inte bo på orten när det är liksom... För jag menar, jag kommer ihåg
hur det var själv när man var i... Det blir kritiker som ställer liksom, vad är han nu? Jaha, är han där? Ja, du vet liksom, och så vidare. Jag vet inte, ibland så tror jag vet att Leksand, och vi fortsätter att prata om Leksand där, så... Patrik Kjellberg bodde i Falun och han var sportchef för några turer sedan. Han fick ju kritik för att han bodde i Falun och inte bodde i Leksand. Och då är det ju 4-5 mil mellan Leksand och Falun.
Mm. Men då har vi spelare som bor i Borlänge också, har du inte det? Hur långt är det?
Jag tror de flesta bor nu i Leksand.
Ja, men jag tänker också det med som en liten ort, alltså det kan vara rätt skönt. Jag menar, jag vet ju själv som spelare hur det är rätt skönt att slippa prata hockey när man går och handlar och såna här grejer. Att man behöva ställas till svars för allting som händer på isen liksom. Så att jag tror att det kan vara ganska skönt för både Tjomme och om det nu så blir Melin också, att de inte bor där nonstop, för då kan de koppla av och så kommer de in med ett friskare sinne när de inte bor där. För att jag menar, blir det nonstop 24 timmar om dygnet vad man än gör, då blir det att man låser in sig i sin lilla stuga eller lägenhet och så är det liksom, så går man bara kolla rakt ner i marken när man ska till träning eller någonting. Man känner liksom alltså att man är uttittad hela tiden.
Ja, vi får se hur det går då. Och då tror ni alltså att det är Mora eller Vita Hästen som vi kan sitta och avhandla i någon podd här kanske i januari.
Ja, stämmer.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
En höjdpunkt i podden har varit quizen senaste tiden, och vi dividerar lite om det stod 3-1 eller 2-1 till Abris. Vad upplever du mest korrekt, Tellan?
Det som jag kommer underfund med är att jag förstår hockey väldigt bra, men jag kan inte så mycket hockey i alla fall. Det är en sak som är säker, men det som inte finns på band kan man väl inte bevisa, Abris, eller hur?
Nej, med tanke på att du sa att det stod 1-1 i förra programmet, så är jag ju nöjd med både 2-1 och 3-1. Det är ju ändå en framgång att jag har liksom fått viss upprättelse.
Men det korrekta är väl 3-1 till AB, så är det inte så om vi ska vara konkreta nu?
Ja. Samvetsfråga.
Ja. Vi säger 3-1, vi bestämmer det. Jag får ju vara lite domare här, det är jag som sätter upp frågorna. Och det är Tellqvist och Abris som svarar. Jag kommer läsa upp alla nivåerna. 5 poäng ner till 1 poäng. 5 poäng är svårast. Och den som skickar korrekt svar via sms till mig vinner det som kanske blir sista tävlingen, sista quizen för 2018. Är ni beredda?
Ja, kör på.
Kör.
Jag kan berätta att vi söker efter en hockeyspelare.
Vad fan?
Var det 5 poäng?
Nej. 5 poäng. Favoritklubban som ung, när han var en ung hockeypojke, det var en Titan 4020 med en TS4-vinkel. Och den vi eftersöker kommer från en fin hockeyfamilj.
En sån klubb har jag spelat med, så det känns som att det kan vara i min årgång ungefär.
Och vad är det om vi har någon lyssnare nu som inte
ja,
har...
Ja, jag är 69 då, så jag är 49. Mm. Vi får se. Mm.
Det var alltså 5 poäng.
Ja, jag kör på du.
4 poäng. Jag har alltså ingen som har svarat, så att jag går vidare. Spelat 109 landskamper och har vunnit VM-guld. Första bilinköpet var en mintgrön Volkswagen Polo. Och personen vi eftersöker säger så här, att jag känner mig som Hightower i den.
Hightower. Ja, det är han i polisskolan, vad fan.
Det är jättekillen där.
Mm. Nej, jag...
Jag är blank.
Tänk lite, alltså det här borde ni ta nu.
Jag är inte vad jag tänker.
Ja.
Mm. Jag säger, okay. Jag förstår hockey, ja. Men jag kan inte mycket hockey. Det är skillnaden, Thomas.
Vill ni höra 3 poäng?
Absolut.
Ja. Denna aktiva back har lirat mot Mikael Tellqvist i både NHL och KHL. Första lyxköp som proffs var en lägenhet i Stockholm. 2004 blev han hyfsat känd i folkhemmet när han utmanade Sheldon Surrey på ett slagsmål i Elitserien. Jag har fått ett svar här från Mikael Tellqvist, kan jag berätta.
Mm. Tufft. Ah, vi får gå på 2 poäng. Surrey, jag fattar att
det var med på hemma-VM 2012 och då, blev då unik under det VM-et. För han lirade både forward och back. Och det skedde i matchen mot Tyskland.
Oh, men gud. Det ska jag ju kunna. Jesus Christus. Åh, vad jobbigt det är när det blir så här. Nu är det järnsläpp. Nu är det järnsläpp. Vad hette han då?
Har betänketiden gått ut nu, Thomas?
Ja, ja, du har ju vunnit ändå redan.
Nej,
om du har svarat rätt.
Det vet man inte.
Det var ju lite...
Känner du säkert, Helan, eller?
Men...
Och ganska.
Vad tog du på då?
Vi kör på 1 poäng där. Det här blir pinsamt.
1 poäng, Abris. Okej, okay. 1 poäng. Denna Staffan spelar till vardags i Lokomotiv Jaroslav.
Ja. Den var ju dålig. Slogs han med Sheldon Surrey?
Yes, det var det jag tog på också.
Ja. Ja, du ser. Fick man lära sig något nytt igen. Tur att du tog en gammal
jag har fått rätt svar från Mikael Tellqvist på 3-poängsnivån. Och jag har fått rätt svar, jag har faktiskt inte fått, men jag har fått en muntligt rätt svar från Habis. Där kom sms på 1 poäng då. Och det innebär att vi har Tellqvist som vinnare. Och det står alltså 3-2 i frågesporten. När jag pratade med Kronvall, ni är polare, du och Kronvall, va?
Ja, jag förstår varför du sa att vi var favoriter på så vis. Men ja, vi växte ju upp alltså typ någon kilometer från varandra, både jag och Kronvallbröderna. Det var ju de var ju 4 brorsor, men de 3 brorsorna spelar alla hockey faktiskt. Niklas är ju den som jag spelat mest med i Djurgården och såna grejer, och landslag och såna grejer, så att, men jag och Staffan är bra kompisar nu, jag.
Jag har haft en förkärlek att ta med husdjur nämligen, men då sa han att nämner du vad jag hade för hund när jag var liten, så kommer Tellan ta det direkt. De hade en Yorkshire Terrier, en shih tzu som heter Ernie. Så Skulle du ta det direkt åt henne?
Ja, det hade jag tagit. De har den fortfarande, den lever tror jag fortfarande.
Okej. Ja, det var bra att jag tog bort den, för då hade du kanske dunkat in den på 5-poängsnivån där. Ja, då går vi vidare till ett nytt moment som vi har, och det är ju bara för att vi ska sammanfatta året 2018. Det är ju så att i december så älskar ju både tv-kanaler och andra mediehus att göra resuméer, paneler, och man ska minnas tillbaka vad som har hänt under året. Och det måste vi också göra. Vi tycker att det är kul att minnas tillbaka, och vi ska försöka göra det här med ljud på något sätt. Och Abis, jag har ju skickat mitt minne till dig. Jag vet inte om du vill spela upp det, eller om du vill spela upp vad du har för minne som du vill delge, eller vad du tycker är intressant för våra lyssnare att få göra en återblick till.
Nej, men vi börjar väl med din. Jag är ju en artigt lagd man. Så att jag kör igång. Ska jag köra igång din direkt, eller?
Ja, ja.
På någonting. Ja, någon gång har det vänt gnällt. Men alltid kommer med ett jävla bra humör. Det har inte bara alltid det lättaste. Men har gjort ett fantastiskt jävla jobb allihop som är här inne. Så jävla glad och stolt över att få vara i Timrå.
Ta det.
Där var det slut.
Ja, jag hörde precis. Det här var alltså då, vet du vad det här var, Tellan?
Ja, det är som att det var efter Timrå hade gått upp, va?
Precis. Alla hockeysäsonger är ju, det händer ju väldigt mycket. Det är OS och det är VM och det är slutspel och det är kvalspel och på alla dess nivåer. Och jag hade ju då förmånen att vara på plats på match 7, Karlskrona Timrå, och Timrå gjorde processen ganska snabb faktiskt där i match 7 mot Karlskrona. Och det jublet eller lycka man får med om omklädningsrummet, det var jag som stod och filmade det här med min iPhone. Jag tycker att det är så häftigt. Det var ju då vi hörde ju sportchefen Kent Norberg då, som har jobbat i Timrå i så många år och har så mycket känslor för klubben och klubbmärket, och det är han som höll någon typ av brandtal eller festtal där, och sen tog han en klunk på sin öl då. Jag hoppas, eller jag skulle vilja att fler fick ta del av den glädjen som utspelades i omklädningsrummet när lag gått upp. Det är nog den hysterin och euforin som finns där, det är helt otroligt.
Mm. Jag har aldrig fått chansen att gå upp med ett lag, men däremot så har jag ju fått chansen att vinna med ett lag, och det är, man förstår varför man får den här frågan efter man har vunnit någonting, hur känns det? Och det brukar alltid vara, man är ganska tom, för att det är liksom, man har liksom gjort den här resan tillsammans med det här laget, och liksom, det blir nästan så att luften går ur, kan man liksom förklara det, att så här, vi gjorde det. Oftast så själva resan fram till att man har vunnit jävligt häftigt, att man står där på isen och skriker, och sen blir det tomt liksom, på något sätt.
Men jag upplever att det är en mer galen glädje i de lagen som går upp, måste jag säga.
Okay.
Än de som vinner SM-guld.
Ja, precis.
Ja, jo, det blir väl en annan typ av glädje, så är det. Nu är det väl risk för att det här är ett minneblott, att ett allsvenskt lag slår ut ett SHL-lag i kval då. Nu vill man väl plocka bort den mekanismen i det här nya förslaget i alla fall då, som är.
Ja, precis. Det blir ju inte, det är ett lag som åker ur och ett lag som stannar kvar, om det blir som det här förslaget, liggande förslaget då, som är ute på remiss nu. Så att då kanske det, jag får passa på nu, det kanske blir sista året då, 2019, som man ser det här, eller om de även kör 2020 då, det får vi återstå och se. Men igen, jag stod och filmade med iPhonen, och när jag har det tråkigt eller behöver liksom piggas upp, så kollar jag på det här klippet och ler och jag ryser, och jag känner att gud vad kul att vara där och känna den här, helt galet är det ju, alltså, de är så uppspidade och de är så lyckliga, och de kanske också på något sätt fattar att det blir inte större än så här.
Sen var det ju en sjunde match också i det här kvalet här. Växjö var ju lite för bra i SM-finalen, om vi drar en jämförelse där. Så det var ju den här kvaluppgörelsen där hade ju alla ingredienser med lillebror Timrå då, med pytteliten budget som vann borta i en sjunde avgörande kvalmatch. Det är ju lite, det kan ju inte bli så mycket bättre om man vill ha den typen av stories.
Samtidigt som jag, om jag inte minns helt fel, så låg de ju under med 3-1 i matcher också mot Karlskrona. Hade egentligen blivit utspelade, tror jag, match 5 också, första perioden, att det var underläge i skottmässigt, och sen kommer in och vänder på smeten i stort sett och gör i 7 matcher, vilket är väldigt häftigt.
Och sen vi har något minne från dig också. Ska vi börja med dig, Tellan, och så tar vi Abre sist då?
Ja, kan vi göra. Men jag har valt säsongens sämsta bortförklaring, och jag vet att ni är alltid på mig när det gäller målvakter och såna grejer, så nu ska jag faktiskt ta en målvakt som kom med säsongens sämsta bortförklaring. Men jag tänkte läsa den istället, och det är den här incidenten som hände mellan Almtuna och Södertälje när målvakten Arvid Ljung får ett att det händer någonting där. Och jag läser direkt på vad han har skrivit här på Twitter då. Det är så här. Han säger så här: jag köper er reaktion att det på videon ser ut som världens filmning, men det är ett slag i magen. Visserligen inte jättehårt, men var inte beredd på att tappa luften. Jag håller helt med att det filmningen inte ska vara en del av hockey. Det här känns som världens största efterhandskonstruktion på alla sätt och vis. Alla som har sett det här klippet ser ju att det är någon typ av filmning. Så att, där kan jag inte stå bakom målvakten för en gångs skull då.
Men är det han som har fyllt i det, eller tror du att det är en sportchef?
Han som har gått ut och sagt det här?
Ja.
Nej, det här är han som har sagt det.
Ibland kan de... Ibland, det var inte från någon anmälan i disciplinnämnden, utan det var en ren förlåtelse.
Ja, precis. Han vill gå ut och rädda sitt eget skinn här och förklara vad det var som hände. Men jag tror att han hade nog tjänat på att inte sagt någonting överhuvudtaget om den här incidenten.
Mm. Målvakter var Abris.
Ja, den kom lite oväntat där, att Tellan skulle hoppa på målvaktsgrået så här i årets sista vecka.
Jag försöker bli mer journalistisk här och se det från alla perspektiv.
Ja, vi får se vilka konsekvenser det här får i målvaktsfamiljen nu när han har varit inne och kritiserat.
Det kanske inte blir så mycket fistbumps liksom framöver här.
Nej, han blir utfryst nu ifrån målvaktspoddar och annat.
Ja.
Och sen är vi lite nyfikna vad du har att bjuda på, Abris.
Ja, jag lär väl avsluta lite grann i moll då, eftersom ni har, ja, ni har väl varit lite blandat där också. Men jag kör.
Littana väljer till läget, han skjuter för styrning, gör i mål! Kanada gör 2-1 mot Sverige med 1 minut och 40 sekunder kvar att spela. Klubba slås bort från svenska spelarna, kan Kanada avgöra, kan du lägga ner mot mål, avgjort! Kanada världsmästare i ishockey!
Ja, det där hörde ni vad det var för någonting, misstänker jag.
Ja, det var positivt och glatt.
Ja, vad säger du om det här, Tellqvist?
Ja, han vill väl bygga upp här nu att det är junior-VM här snart. Så att, det var tufft. Och sen allting som hände efteråt där med medaljceremonin, att man inte tog emot medaljer och såna grejer, som efterspelet som då fortfarande finns spelare i truppen som är avstängda då. Så att får se vad som händer här i junior-VM.
Ja, men så jäkla...
Såg du det där på isen, Abis, eller?
Vad sa du?
Såg du det där på isen där med medaljerna, eller stod du en korridor då, eller?
Nej, jag var ju på väg ner i ett sånt där trapphus typ för att hinna ner till. Du vet ju hur det funkar på såna där ställen. Det är inte så att vi kan stå kvar och mysa och titta på prisutdelningar, utan vi ska ju ner och brottas till en bra plats i mixade zonen och sådär. Så att finns det ingenstans man ser sämre än när man är på plats. Men
nej,
jag var på väg ner till mixade zonen när de höll på för semester. Det där att det var så bittert. Alltså, det var ju Kanada i en final, man gjort en jättematch. Det var ju Kanada på hemmaplan i princip. Det var ju Buffalo, men det var ju bara kanadensare där. Och kunna vinna en sån final efter den matchen, först semifinalen mot USA som var otroligt stark insats, och sen då kunna ha lagt Kanada på rygg också. USA och Kanada i en dubbel där, semifinal och final. Det är så få chanser man får att vara så där nära. Och vi vet, 31 år var det mellan första och andra JVM-guldet. Och man får inte så många chanser såna där. Så att det var extremt bittert.
Ja.
Men också starkt minne naturligtvis.
Vad kommer det hem med för ljudfil efter din resa till Vancouver nu då?
Nej, men nu är förväntningarna låga. Vi hade ett kanonlag förra året med Elias Pettersson, Alexander Nylander, Elias Andersson. Alltså det var... och backsidan som var grym redan förra året där. Så att vi hade verkligen en bra chans och gjorde det bra, måste jag säga, som höll på att slå ut både USA och Kanada på vägen fram där. Så att i år blir det mycket lägre förväntningar, och jag har svårt att se att det här laget tar sig längre än till en semifinal i bästa fall.
Du får väl ut med båten och kolla någon späckhuggare eller något sånt där. Ta någon ljud därifrån. Ja. Valsång eller någonting.
Ja, det kanske blir.
Ta med det. Årets ljud 2019.
Stilla havet, va?
Ni älskar när jag tar grejer på uppstuds, eller hur?
Ja.
Och nu får ni inte svara, oj, det har jag inte tänkt på. Eller oj, det måste jag fundera på. Utan jag vill ha lite raka svar av er. Kan vi lova varandra det?
Absolut.
Det beror på.
Ja. Jo, det är ju 13 dagar till nyårsafton, och jag tänkte vi ska avge ett varsitt nyårslöfte. Och ni vill säkert fundera på ett nyårslöfte då, men jag tänkte i alla fall ge som nyårslöfte att jag ska gå på minst 2 SDHL-matcher 2019.
Hade inte du det som ett nyårslöfte tidigare?
Jo, typ av men jag tycker att det är ett väldigt bra nyårslöfte, och har man bra nyårslöften så tycker jag att man ska kanske ta dem igen. Man kan prata om att man ska äta mindre eller motionera och så vidare, va? Men jag ska i alla fall gå på 2 SDHL-matcher 2019.
Höll du ditt förra löfte då?
Jag var på en Djurgårdsmatch med Tellan, tror jag, om jag minns rätt. Och sen var jag på en match i Leksand och kollade. Så jag såg 2 matcher förra säsongen.
Men 2 matcher borde du kunna göra bättre. Du ska väl åka upp till Luleå också, ska du inte det? Kika lite.
Ja, hockeyn är ju het där i alltså SDHL är ju het, det är ju största nästet de har i Luleå, så det vore en ynnest att få se en match där.
Mm. Ja,
det har jag tänkt att ta som nyårslöfte, och vi bollar in Abris. Vad ska du ge för någonting när du står där och när du firar nyår i Vancouver?
Ja, det blir 10:e året i rad nu, tror jag, som jag firar nyår på bortaplan. Det brukar oftast vara, man brukar ofta sitta och skriva faktiskt på nyårsafton. Sverige har haft en tendens att spela sena kvällsmatcher där i det landet de är.
Då firar du nyår alltså 09:00 svensk tid. Då firar du nyår, så att säga, liksom då.
Ja, någonting sånt då, om man är färdigjobbad där. Jag satt just och tänkte på något när du började prata om det där, som jag tyckte var en väldigt bra sak som jag skulle göra, men nu glömde jag bort vad det var. Så jag skickar över till Tellan så får han dra sitt först.
Måste det vara hockeyrelaterat eller? Är det som är tanken?
Nej, det kan vara vad som helst.
Ja. Jag tycker inte om sådär att lova massa saker, men vad ska man göra?
Man kan ju ge det som ett försök. Eller
Jag skulle vilja ge tillbaka det lite till, jag gav lite målvakt i skit, men till de yngre målvakterna på ett eller annat sätt. Jag skulle vilja stötta fler målvakter i deras resa mot NHL på ett eller annat sätt. Alltså vara ett bollplank för målvakter innan de tar steget bort lite mer. Det skulle jag vilja göra.
Ja, om du utvecklar det lite.
Ja, alltså... utveckla, precis, bollplank, att man liksom, det har vi snackat om tidigare, innan man tar steget över vad det är som krävs för att ta nästa nivå, för att klara sig där borta, helt enkelt. Vad behöver man göra, vad behöver man tänka på, vad behöver man spela några år i farmalaget innan man tar klivet upp och så här grejer. Så att det skulle vara intressant att prata med de här målvakterna som precis kanske blivit draftade eller på väg att bli draftade också, och se liksom vilken typ av nivå eller sådär de tänker sig de ligger på nu och vilken nivå de bör ligga på när de ska komma över.
Ja, fint, jättefint. Du har ju erfarenheten och jag vet inte hur mycket tid du har, men allting tar ju tid att göra, men bra nyårslöfte, Tellan.
Tack.
Och så tar vi Abris då.
Jag ska zappa mindre på telefonen.
Aha, du ska minska din skärmtid, är det så du menar, eller?
Jag ska i alla fall minska vet jag inte, men jag ska i alla fall, det ska inte vara lika utspridd i alla fall som den är över dygnets timmar.
Timmar, alltså ni vet om att man kan låsa telefonen, det vill säga att man inte kan använda den. Man kan göra en inställning alltså i den här, ni har ju säkert iPhones nu och det har ju blivit någonting där med skärmtid, har kommit under hösten att man får ju notifikation hur mycket man använder telefonen. Och i det här så fick jag veta av min dotter här att man kan berätta för iPhone att efter 21:00, då vill jag inte bli störd. Jag vill inte få någonting och man måste trycka in en kod för att kunna använda mobilen. Hänger med vad jag menar? Kan det vara
men du hade ju missat Leksands pressmeddelande. Hur hade det gått då?
Ja, men det är väl totalt skitsamma i stora livet, är det inte det?
Ja, det är du som jobbar som journalist och knäcker stories.
Ja, du... fast vi måste ju kunna ha vanliga... Jag förstår exakt vad Abis menar. Att vi är ju påslagna dygnet runt. Och man går som en torktumlare och vi är snart 50 bast. Jag hade en kompis nu som fick veta idag att han hade en tuff sjukdom och så vidare. Och snart så sitter man ju där. Och det är väl ingen som tackar för att man har haft 100 miljarder timmar i skärmtid bara för att när man väl ligger där på sängen.
Precis som vi hockeyspelare har haft det. Exakt likadant. Det är därför folk gnäller när man byter klubb och sådana grejer. Men det, jag håller med.
Mm. Ja, men bra med skärmtid. Det tror jag alla behöver tänka på. Jag tror skärmtid kan vara ett hot mot hälsan framöver. Jag tror att väldigt många människor spenderar för mycket tid och glo på sin smartphone. Ja, du ser det. Jag känner mig nästan som, inte bara min frisyr som påminner om det. Jag känner mig nästan lite som Dr. Phil här när jag avrundar.
Det gick över från en hockeypodd till någonting helt annat här, känner jag.
Ja, precis. Men det var bra. Det är jättebra och jag ska hålla koll på dig. Ska vi dela skärmtid med varandra, Abri, så att vi liksom vet om vi liksom verkligen drar ner på det här? Eller klarar du våra tillsynsmyndighet själv, Abri?
Ja, jag ska nog klara av det själv. Det ligger på mitt ansvar där.
Ja, precis. Jättekul att babbla med er. Vi har ju inte direkt mejslat ut i sten att det här är sista podden för året. Vi får se om vi hinner med en till eller hur vi gör. Och annars får jag tacka för ett fint år och jag får önska Abris och Tellan och alla lyssnare en riktigt god jul.
God jul allihopa.
Allihopa god jul.